Inslag 5.
Jag heter Fredrik Stockhaus, bosatt i Västerås men jobbar numera sedan ett antal månader tillbaka som utredare på Synskadades Riksförbund i Enskede. Jag fyller 51 i år och kommer ursprungligen från Hofors i Gästrikland, men jag har bott runt i landet och lite grann i världen också. Jag har jobbat en hel del med Balkan och Östeuropa tidigare och har före det att jag började på SRF här nu då, som fortfarande är väldigt nytt för mig, så jobbade jag som lärare i nästan 11 år på Västerås folkhögskola. Det är väl lite kort vem jag är. Jag är helt blind sedan barndomen.
Du har tagit upp ett litet dokument här på din dator.
Ja, det är för att jag har så dåligt minne så att jag var tvungen att skriva upp vad jag ska prata om. Jag skrev upp lite böcker som jag har läst och läser i närtid.
Fredrik Stockhaus presenterar sin lista av böcker på både titlar som han läst i sin ungdom och återkommit till de senaste åren. Här finns också nyare titlar som ligger på hans nattduksbord just nu. Fredrik började läsa som ung tonåring. Det var bland annat intresset för gamla Sovjet som kickstartade en hunger efter orden. Ord som inte nödvändigtvis var av hans egna modersmål. För Fredrik lärde sig nämligen ryska redan i högstadiet.
Men hur kommer det sig att du faktiskt kan prata ryska?
Ja, hur kommer det sig? Det började väl med att jag blev väldigt intresserad av Sovjetunionen och Ryssland och sådär som ganska liten, på väldigt oklara grunder egentligen. Jag tyckte nog att det var ett häftigt språk helt enkelt när jag lyssnade på lite på nyheterna och hörde de här sovjetiska ledarna och så. Tyckte jag var häftigt språk helt enkelt. Och sen så, ja men jag vet inte, jag hade någon sån här fascination för de här länderna liksom som barn. Och sen så fanns möjligheten när jag började på gymnasiet. Det var ju i princip då i samband med Sovjetunionens fall 1990, alltså 1991 var ju det för att vara mer exakt. Men det började ju brytas upp där. Och då ökade ju intresset också för ryska språket i Sverige. Och då hade jag turen att börja på ett gymnasium där också ryska fanns. Och vi hade turen att ha en lärare som kunde ryska. Och vi hade turen att vara hela 16 stycken som ville läsa ryska. Det hade gått från 0 till 16 på ett år. Tack vare den här utvecklingen då i Sovjetunionen och så. Så då, korten spelades i min favör, vad ska jag säga. Så att jag hade ju alltid velat läsa ryska och plötsligt så kunde jag det. Sådär. Så det var häftigt. Och sen har jag gått på folkhögskola. Sen har jag, ja, där jag pluggat ryska också då. Och sen bodde jag i Moskva ett år ungefär. Läste på universitet också när jag var 20-årsåldern.
Hur var det?
Ja, men det var häftigt. Vi var ju ett gäng svenskar som pluggade tillsammans. Bodde på studenthem och pluggade på ett universitet där i utkanten av Moskva. Och det var, ja, men det var ju en, vad ska jag säga, en lärosats för mig om fattigdom och utsatthet som vi hade aldrig sett i Sverige på det sättet. Det var ju precis när Sovjetunionen hade brutits upp och det var en totalt kapitalistiskt, liksom, vad ska jag säga, rövarkapitalistiskt kaos i Ryssland. Det fanns liksom inga regler för någonting i princip och människor for väldigt illa. Samtidigt som att det också var en, ja, men, häftig upplevelse i fråga om att snacka med jämnåriga liksom, som levde ett väldigt annorlunda liv mot vad jag gjorde. Och för dem var det nog också väldigt, mina ryska kompisar menar jag nu då, var nog också en intressant erfarenhet att både träffa mig så att säga som synskadad och integrerad och fungerande vanlig människa som inte satt inlåst på specialskola eller institution och så, som de nog mera var vana vid. Och också träffa oss svenskar och sådär, att se att ja, men, så här kan man också leva sitt liv liksom. Så att, ja, det var många spännande möten man hade där hela tiden.
Apropå Moskva och Ryssland så ser jag en titel där på listan. Ja. Mästaren och Margarita.
Ja, just det. Det är Mikhail Bulgakov då, eller Bulgakov som man vill säga på svenska då. Och ja, men den är ju lite svår att berätta om. Den är ju väldigt, vad ska jag säga, mångbottnad roman. Men en av dem som jag nog har läst om flest gånger i mitt liv. Och som jag också har läst på de tre språk som jag tycker mig behärska. Dels på ryska då, alltså originalspråket. Sen har jag läst den på svenska och sen har jag läst den på serbokroatiska också. Så att ja, den har betytt mycket för mig, även om det är väldigt svår att prata om, för det är väldigt svårt att förklara vad den handlar om. Den är ju väldigt mystisk och den är ju väldigt liksom undanglidande sådär. Den är ju ett slags civilisationskritik, den är ju ett kritik mot den ideologiska ateismen som var rådande i Sovjetunionen. Den är ju också en religionskritik samtidigt, alltså den vänder ju upp och ner på en hel del inom kristendomen. Den är ju också rafflande på, som äventyrsbok betraktat, med fruktansvärt häftiga karaktärer och liksom handlingar som griper in i varandra, alltså historien runt Jesu död och under romarrikets tid alltså griper in i modern 1900-tals historia. Det var ett tag sedan jag läste den här, som du märker, det är ganska suddiga minnen, och det är för att den är så lurig. Den är ju inte rätt linje på något sätt. Men man kan väl säga att den berör sånt som ont och gott, liksom eviga teman, kärleken och kampen för det rätta, men också den stora frågan, liksom, finns Gud och finns djävulen, och i sådana fall, varför ser världen ut som den gör?
Men hur var det att läsa den på ryska då?
Ja, men då var jag ganska bra på det. Alltså, jag vet inte om det skulle gå lika geschwint idag faktiskt, för att jag har tappat väldigt mycket av min ryska, så där, i synnerhet det litterära, för jag har inte hållit på med det sedan universitetstiden egentligen. Jag borde göra det mycket mer, för att när jag lyssnar och läser någonting nu så förstår jag ju att ja, men det här skulle nog gå rätt bra liksom. Men sen är jag lite slö. Så jag har haft några ryska böcker på min läslista i flera år och har liksom inte riktigt kommit igång. Så svaret är väl att ja, men det gick ganska lätt då, men jag vet inte hur lätt det skulle gå idag.
Mm. Om vi går vidare på boklistan, då har du en rad olika andra titlar.
Ja, jag har den som jag håller på med just nu, som jag också läser om faktiskt. Den heter Motståndets estetik utav Peter Weiss. Om vi ska säga vad den handlar om, så handlar den om andra världskriget, eller tiden före andra världskriget, nazisternas maktövertagande. Men den utgår från motståndsrörelsens perspektiv. Den börjar med tre arbetarkillar. Kommunister i Tyskland som bedriver självstudier för att de inser att de, för att knäcka styret, så måste de få den skolning som skolan inte ger dem. Så de läser romaner, de går på museer, tittar på konstverk, analyserar konstverk, bildar sig, som man brukar säga, för att bli komma på samma nivå som borgarklassen och överklassen. De måste tillägna sig deras bildning för att kunna bekämpa dem, helt enkelt.
Hur gammal var du när du läste den här för första gången?
Jag kommer inte ihåg faktiskt, det var inte så ung i alla fall. Men jag minns faktiskt inte när jag läste den första gången. Det kanske var 15 år sedan eller någonting, 15-20 år sedan någonting. Och nu läser jag om den igen då.
Känner du att du befinner dig på en sån plats i livet där du gärna vill liksom bekanta dig med gamla böcker som du läst tidigare och så?
Ja. Jo, men jag tycker det känns fint att göra det just nu.
Vad tror du det kan bero på då?
Nej, men det är nog att jag är så nyfiken på, för att så här, ibland så kan det vara som med musik, du vet, kanske man har några låtar som man tänker tillbaka på som barn och ung, så här, och vilka låtar, vilka fantastiska låtar, så lyssnar man på dem som vuxen, vilken jävla skit, det här var ju inte, eller skit behöver det inte vara, men liksom man kan ha omvärderat dem ganska rejält liksom. Och en del saker förblir ju guldkorn. Så där, jag tycker fortfarande väldigt mycket av den musik som jag växte upp med, så att säga, och som gjorde att jag drogs in i musik. Den tycker jag fortfarande är lika bra nästan när jag hör den idag. Sen kan jag se den med lite mognare ögon liksom, och lyssna på den på ett annat, lite, vad ska jag säga, kallare analytiskt sätt. Mm. Kanske. Och det väl gäller väl, det är väl det som, det är väl den upplevelsen jag kanske vill ha med litteraturen också, liksom, att ja, men jag kanske ser det med lite, ja, men kalla det vad du vill, liksom mognare eller mer kunniga ögon nu då. Jag tycker att jag själv kan mer om världen liksom än vad jag kanske kunde när jag var 20 år. Och då läser man ju på ett annat sätt också. Ja.
När den 20-åriga Fredrik, eller snarare den tonåriga gymnasie-Fredrik, först kom i kontakt med Stig Dagerman, läste han Dagermans alster med stor öppen mun. Det var främst språket som golvade honom. Och förra året, var det 70 år sedan Stig Dagerman tragiskt tog sitt eget liv. Och Fredrik ville återbesöka de där böckerna han blivit så drabbad av i ung ålder. Och kunde i den här läsningen se klara likheter i den värld Dagerman befann sig i och den värld vi lever i idag.
Det är liksom många existentiella frågor som han brottades med. Inte minst på grund av att man precis hade uppfunnit kärnvapnen som ju kunde hota och utplåna oss allihop. Och man hade ju sett bevis på det ganska, ja, men under hans livstid. Liksom. Och många av de här frågorna, vi har ju klimatkrisen, vi har precis genomlidit en stor pandemi, vi har ett storkrig i Europa och så vidare. Så det finns rätt mycket likheter tycker jag mellan liksom den här existentiella ångesten som många upplever idag och det som Dagerman försöker skildra i sina verk och som han också själv led väldigt mycket av.
Var det någonting som du tänkte på när du läste honom på gymnasiet också? Eller hur var den läsningen av Stig Dagerman då?
Den var nog mera fascination av hans språk, skulle jag så säga. Jag hade nog lite svårt att identifiera mig med hans enorma, som jag tyckte då, svartsyn och liksom som jag tyckte lyste igenom i mycket av det han skrev. Jag har en större förståelse för den idag, tror jag. Inte för att jag kanske är så svartsynt av mig, men jag tycker tidsandan på något sätt som vi har idag, den känns igen i hans böcker också. Och just det här med, han intresserar sig väldigt mycket för, ja, men för skuld exempelvis. Han gjorde ju en reportagebok som blev väldigt omskriven och vitvis också kritiserad och sådär. Den heter Tysk höst. Så han reste till Tyskland och reste runt där och intervjuade människor som hade överlevt andra världskriget. Och inte minst då de allierades liksom enorma bombningar utav Tyskland. Och stora delar av Tyskland låg ju i ruiner. Och han åkte dit liksom och skildrade de här människorna som levde på absoluta botten efter kriget. Och ställde sig väl den frågan så här, ja, men hur kan vi fördöma de här människorna liksom för det de har gjort? Har de straffats, har de inte straffats nog liksom för att de stödde nazisterna och kanske själva var övertygade nazister? Hur långt kan man driva människor liksom? Väldigt, väldigt känslig för mänskligt lidande. Mm. Och han säger väl någonting i stil med att, ja, men liksom, de här människorna har förbrutit sig, men det gör inte deras lidande mindre.
Men den bok som ligger på Fredriks nattduksbord just nu heter Början av allt av författaren David Graeber.
Det är ju en också så här lite svår att snabbt berätta om, men den handlar väl om att man berättar historien om mänskligheten på ett lite nytt sätt, så kan man väl säga. Alltså, vi är ju vana att se historien som någonting linjärt. Först händer det, sen händer det och sådär. Men de tittar väl på så här, ja, men det var många saker som hände samtidigt. Så här, man kan inte titta på Afrika utan att samtidigt titta på Amerika. Man kan inte titta på Asien utan att titta på Europa och så vidare. Och att deras tes är väl helt enkelt att exempelvis en sån sak som jordbruket, det utvecklades inte linjärt utan det utvecklades på många platser samtidigt. Konsten har utvecklats på ett liknande sätt runt om i världen. Men olikheterna har också varit mycket större i områden som man tidigare har trott att där var det ganska konformt, så att säga, eller ganska homogent. De kan titta på till exempel att syn på rikedom kunde skilja sig väldigt mycket åt mellan två indiansamhällen som bara befann sig några kilometer från varandra, exempelvis. Eller synen på heder kunde skilja sig väldigt mycket åt i samhällen som låg precis grannar i princip. Medan samma syn på heder kunde återfinnas i samhällen som befann sig hundratals mil därifrån. Och så presenterar de olika teorier om hur det kan ha gått till. Och en av dem är identifikation genom olikhet. Det vill säga, ibland så förstärker vi våra olikheter för att vi vill vinna en identitet på det sättet. Och sen jämför de då liksom olika utvecklingar i Europa, Asien, Afrika och Amerika för att komma till slutsatsen att ja, men det var rätt mycket saker som hände samtidigt. Men också vid helt olika tidpunkter och därför går det liksom inte att dra den här helt och hållet raka linjen från nomadsamhället via jordbrukssamhället till feodalsamhället och så vidare. Det går liksom inte att göra det, för de här har uppstått på olika sätt i olika skepnad hela tiden runt om i världen. Liksom. Det är ungefär så. De här utgår från arkeologiska fynd och sociologiska teorier och antropologisk forskning och så vidare. Som de försöker lägga ihop de här fynden och rönen och komma med någonting som ja, men liksom utmanar en del av vad vi har hållit för sant hittills.
Boktipsare var Fredrik Stockhaus och här kommer en boklista. Samtliga böcker finns på Legimus och jag kommer läsa upp lite information om dem. Mästaren och Margarita av Mikhail Bulgakov. Det är 1930-tal i Moskva när en mystisk främling dyker upp. I hans sällskap finns en naken kvinna, en man i jockeymössa och en cigarrökande jättelik svart katt. Märkliga saker börjar hända. Det är som om djävulen själv kommit för att skapa oro bland litteratörer, pampar och svarta börshajar. En klassisk roman för evigt förknippad med halsbrytande fantasier och bitsk satir. Motståndets estetik av Peter Weiss, den finns även på punkt. Det är en essäroman där tyngdpunkten ligger på den ideologiska diskussionen. Kan konsten och litteraturen betyda något i kampen mot kapitalism och fascism? Den yttre handlingen är förlagd till Europa under 1930- och 40-talet i flykting- och motståndskretsar. Stig Dagerman, Tysk höst, en reportagebok från efterkrigstidens Tyskland. Den finns också på punkt. Början av allt av David Graeber och David Wengrow. De skriver om mänsklighetens ursprung.